Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Välkommen Lars.
Hej.
Hej. Idag är det dags för frågelåda nummer 4. För det är terminslut och då är det frågelåda med frågor från lyssnare.
Det betyder inte att vi har haft 4 terminsavslut. Vi har haft 11 terminsavslut.
Minst. Men vi har haft 4 frågor. Det är vår 4:e frågelåda.
Just det.
Den traditionen är inte lika gammal. Du får första frågan. Hur ska man göra med barn som själ?
Det här är lite likt det här som barn som ljuger ju.
Hade vi tagit avsnitt om det? Eller var det en frågelåda?
Jag tror att det var en frågelåda också. Men skillnaden är ju såklart att ljuger kan ju vara oklart om barnet vet vad som är sanning eller inte. Eller om det liksom bara fabulerar och så vet man inte riktigt vad som är. Medan barn som själ tror jag nästan alltid vet att om de inte är väldigt, väldigt små. Alltså typ 2 år. Äldre barn vet ju att det är det de gör. Att de inte får ta. De vet ju, har ju väldigt bra koll på vem som äger vad. Och liksom vilken leksak som hör till vem och sånt. Så tricket här är ju på något sätt. Eller problemet här är ju att beteendet. Det faktiska beteendet. Att ta någonting som inte ens eget. Och liksom gömma det i en ficka. Eller vad man nu gör för någonting. Det är väldigt svårt att intervenera där och då. För att man upptäcker ju oftast det flera timmar senare. Och det är klart, det naturliga är ju att skälla ut barnet när man upptäcker det och ger bestraffning på det. Det tror jag liksom är det som kommer naturligt till vuxna att göra. Att antingen skälla ut eller ha någon sorts seriöst snack där man förklarar att det är viktigt att inte göra sånt här och bla bla. Problemet är att den där konsekvensen kommer ju alldeles, alldeles för sent. Liksom 3 timmar efter att du gjort ett beteende spelar det ingen roll vad du får för konsekvens om man inte
är vuxen. Jo, fast det gör det ju. Ja, eller jo. Ett lite äldre barn eller liksom, alltså. De flesta barn, ofta, det är inte så att det är helt meningslöst bara för att det skedde lite senare.
Nej. Men om man tänker att det här är ett impulsivt beteende som man som bara händer en, att man själv, om man är liten, om man är 5 år gammal eller vad man nu tänker att det här barnet är. I och för sig, nu bara utgår jag från att vi pratar om förskolebarn. Man kanske kan tänka på tonåringar som snattar också.
Men vi kan börja med förskolebarn så kan vi övergå till de lite större sen.
Ja, bra. Ja, men är du, för då tänker jag... Det kan vara svårt att, liksom, att påverka det beteendet så långt senare med ett sånt litet barn. Men man måste ju samtidigt signalera att det här är ett problem. Liksom. Som, liksom, man måste vara tydlig med att vi lämnar tillbaka den här grejen. Om man har snott av en kompis kanske man måste be om ursäkt. Men jag tror inte kanske att man ska insistera för mycket på det här med liksom, att barnet kognitivt ska förstå att någonting har gått fel. Jag tror snarare att man ska lite tänka liksom minimera möjligheten att det här händer. Kolla barnets fickor när man går hem från förskolan så att man liksom inte får med sig saker. Alltså minimera konsekvenserna av det och lite tänka det här är någonting som barnet kommer växa ur. För det är ju absolut sannolikt är ju att det är det som kommer hända. Jättevanligt att små barn skäl. Och det betyder ingenting, det betyder inte att de kommer bli kivar när de blir stora. Eller, liksom, jag skulle tänka att för så små barn så är lösningen att bara minimera konsekvenser och inte tro att man liksom ska övertala barn eller på något sätt få barnet att förstå att det här är dåligt. För det tror jag att man kommer lägga massa krut på utan att få någon större effekt.
Men kan man inte i alla fall att det ändå ta det tillfället i akt att prata lite om att men den där var Lisas och hon blir ju jätteledsen om hon inte har den kvar. Du skulle bli jätteledsen om din grej försvann eller någon tog den eller så. Alltså att man ändå, det blir ändå ett tillfälle att börja träna perspektivtagande och förståelse för mitt och ditt och hela det där liksom.
Ja, men man kan göra det till en viss punkt tror jag. Barnet kan förstå det där och det är inte säkert att det kommer påverka det impulsiva beteendet i stunden ändå.
Mm.
Eller hur? Fast att, så att man inte tror att det är alltid det som är problemet. Barnet fattar inte vad det här, liksom, att andra blir ledsna. För barnet kanske visst fattar det, men att det går så fort att stjäla de här grejerna. Alltså, det spelar ingen roll. Mm. Och då kanske vid någon punkt så får man bara köpa att det här är en period och vi ska bara inte, det här får inte få sociala konsekvenser. Och så lita på att barnet kommer växa ur det. För att man blir bättre på impulskontroll när man blir äldre.
Men om det inte har vuxit bort då, om vi har ett lite äldre barn som faktiskt, det kan ju finnas så många anledningar till att barn snattar, det kan ju vara ett sätt att, liksom, alltså att falla för grupptryck eller så, men ändå att det är ett lite äldre barn som faktiskt vet att det här, så här får man inte göra, men just jag gör det ändå. Och vi förutsätter att det inte är ett barn som typ måste sno mat för att ha råd, alltså liksom, utan att det faktiskt är liksom.
Ja, just det.
Så där vill jag ha, jag tar den.
Förlåt, det kanske är lite samma med förskolebarn. Jag backar tillbaka. Man kan ju också påminna barnet innan risksituationer. Tänk på att om du vill ta någonting så måste du stå emot det. Och om du har tagit något så kan man öva på att lägga tillbaka innan man går därifrån. Alltså det är ändå beteenden som man kan prompta precis innan.
Mm.
Om vi vet att det här är ett problem så kan man liksom göra en grej av att när man går från förskolan eller går från kompisen, då kollar man om någonting är med och så låter man barnet lägga tillbaka det. Eller hur? För det är ju ändå helt okej om man tar någonting och sen lägger man tillbaka det. Det är ju ett bra beteende. Mm. Det är två olika saker. Det impulsiva kan du kanske inte göra så mycket åt, men att lägga tillbaka kan du ju faktiskt förstärka och uppmuntra och påminna barnet om. Och vara jättetydlig med att då ger man belöning på vad bra att du lade tillbaka det. Och inte göra så stor fokus på att den råkade ta det också. Eller förstår du hur jag tänker?
Mm, absolut.
Nu bara spekulerar jag. Det här har jag inte jobbat med. Jag bara tänker att det måste vara så nästan.
Det borde vara rimligt. Ja, precis. Det borde vara. Det låter rimligt.
Men förlåt. Jag gick tillbaka till frågan.
Nej, men jag tänker liksom när det är större barn. Där det faktiskt liksom. Där man. Så här, ja, men barnet har visst en kognitiv förståelse för att det här är. Så här får man inte göra. Och ändå gör det. Då har man ju lite av ett annat problem.
Och också kanske också den kognitiva förståelsen som gör att konsekvenser kan påverka beteendet även om de kommer långt senare.
Just det, precis. Det är sant.
Eller hur?
Ja.
För då kan ju barnet faktiskt själv se till att inte hamna i sådana risksituationer. Alltså vara på platser där den skulle kunna snatta. Då kan ju barnet själv faktiskt styra sånt.
Mm.
Och då kan det absolut vara rimligt med negativa konsekvenser.
Mm.
Skulle jag tänka.
Samtidigt så är det ju så svårt, och det här tror jag inte vi har något bra svar på, men det är också svårt med de här beteendena som både lögner och stöld som döljs. Alltså att nej, men jag har inte gjort det. Jag har aldrig gjort det. Jag förstår vad jag skulle aldrig. Och så pågår det om man har inte en aning. Att det är så svårt som förälder, alltså det finns ju många beteenden som ja, men typ liksom gör inte sina läxor eller sprider grejer omkring sig eller så, som är så tydliga som man ser att det här beteendet fortsätter att pågå. Men de här beteendena som, liksom, som ligger i sakens natur att man döljer dem gör ju att man som förälder kan vara väldigt ovetande om att det pågår ens. Och så man kan inte ge några konsekvenser för man tror att det var bara en gång eller så.
En grej man måste kunna göra är ju att inte rädda barnet när det blir påkommen.
Mm.
Som det sa vi om lögner också ju. Att det är lätt att liksom försöka bli medberoende i fel ord. Men att man liksom underlättar, enablar barnet att kunna göra det här genom att liksom mörka själv eller så. Och det kan man ju strunta i och bara låta barnet ta de konsekvenser som dyker upp naturligt.
Just det.
Att det blir pinsamt.
Och få ta dem själv liksom. Att man kanske får betala tillbaks. Att man liksom.
Även med äldre barn och tonåringar som snattar måste man komma ihåg att det är supervanligt att barn och tonåringar gör sånt här.
Mm. Är det det?
Alltså att man bryter mot regler gör ju tonåringar extremt mycket mer än vad vuxna gör.
Mm.
liksom bryter lagbrott och allting gör ju tonåringar mycket, mycket, mycket mer än vad vuxna gör. Beroende på impulskontroll och att det saknas andra liksom... alltså att vi, det får ju större konsekvenser för vuxna, såklart. Mm. Och vi lever ju oftast i en social kontext där det skulle vara jättekonstigt om jag sa till mina kollegor att jag hade snattat godis på lunchen. Skulle de tycka var helt sjukt. Vilket kanske inte får sådana sociala konsekvenser om man går i högstadiet. Då kan ju få tvärtom.
Eller om du skulle gå och handla med någon som skulle bara säga, ta den då, ta den då.
Ta lunchlådan, ta den. Då skulle man tycka att det var väldigt konstigt, ja. Så det får helt andra konsekvenser för vuxna än vad det får socialt, än vad det får för barn.
Mm.
Så det finns ju säkert massa anledningar till varför de gör det oftare. Mm. Jag menar bara att man, så att man inte skrämmer upp sig själv för mycket, även om det är ett barn som gör sånt. Utan tänker att allra största sannolikheten så kommer det ju försvinna av sig självt.
Just det. Och i väntan på det, tydliggöra att det inte var okej. Och jag menar även det här att lämna tillbaka och be om ursäkt är ju också ett sätt att ändå få konsekvenser. Som ju kan vara ändå lite sådär... Just det där med att be om ursäkt är kanske inte en jätterolig konsekvens. Jag tog den här och förlåt och liksom.
Mm.
Som att det, ändå kan
att
göra.
Det, och det är meningen med det, att det funkar som en bestraffning. Och det är det som är
ja, så. Att man ändå liksom, tycker jag, markerar att det här är inte ett okej beteende. Även om det kanske inte hämmar impulsen nästa gång. Så är det ändå liksom också ett sätt att liksom lära barnet att sånt här, så gör man inte. För det blir också konstigt att inte... Alltså många saker som vi... vill att barn ska kunna börja vi träna dem på när de är ytterpytte. För att de ska kunna det när de behöver kunna det. Långt senare i livet liksom. Så, men, att inte slåss. Vi säger ju det till liksom bebisar om de råkar smälla till någon eller så. Även om vi inte förväntar oss att de ska förstå att aha, det här är att slåss och det får man inte göra. Men om vi inte har sagt det och plötsligt börjar säga det när de är sex.
Nej.
Blir det så här, jaha.
Men då säger man ju det när barnet slåss. Man säger inte det 2 timmar senare. Då säger man det ju. Du får inte klippas, man får inte bitas.
Säger nej, fast om man skulle... Om, ja, nej, sant.
Mm. Jättebra, ska vi ta nästa fråga?
Ja.
Den här då, syskon som är svartsjuka på varandra. Alltså ett syskon som är svartsjuk... Nej, förlåt, ett syskon som är svartsjuk på den andra. Fastän man egentligen får lite mer.
Ja, just det.
Barn A får mer än syskon B. Men barn A är ändå avundsjuk.
På B. Mm.
På B,
alltså jag tänker att det är väldigt normalt. Jag tror att väldigt många syskon är små avundsjuka på varandra. Och att det är just det här. Ja, jag fick en jättestor marängsviss för 5 minuter sedan. Men den har jag ju ätit upp nu. Och nu sitter ju hon och äter en pigelin. Jag vill också ha en pigelin. Det är liksom väldigt mycket sådär. Hör till det här och nuandet liksom att. Ja, men det spelar väl ingen roll. Det var ju då. Just nu sitter jag och vill ha det där. Och fick inte det. Så att det liksom är ganska... Ja, men normalt och åldersadekvat. Men det kan ju fortfarande såklart vara ganska störigt som föräldrar att behöva hantera.
Hade inte du och din syster, hade ni såna här regler för hur ni skulle dela på grejer?
Så att alltså, det är en delar och en väljer.
Exakt den. Ja, precis.
Precis. Mm.
Alltså den som delar väljer sist. Exakt.
Ja, precis, den andra, ja, exakt. Så har man råkat skära snett så får man äta upp det.
Exakt.
Men sen tänker jag att man liksom också... Alltså att, jag tänker att många föräldrar hamnar ju i precis det där millimeterrättvisan. Och ja, men då är det din tur nu. Och nej, nu har det gått 7 minuter, nu ska vi byta. Liksom, att man på något sätt går in i att ja, det här är orättvist på riktigt. Men att det kanske egentligen skulle vara rimligare att liksom... Ja, alltså saker är orättvisa. Det kan inte bli exakt lika. Ni är inte exakt samma person. Det är inte exakt samma situation. Det är ju såklart, alltså, det handlar ju inte om att man som förälder säger ah, nej, men du får jättemycket schyssta grejer och den andra får ingenting. Men just det här, liksom, men jag ska sitta på den där platsen för jag satt inte där förra gången. När man hamnar i de där liksom, evighetstjafsandet att bara säga nej, så kan det vara ibland också.
Att det kan finnas för att du tänker, man vill... bygga upp en tolerans för
ja, men
kortsiktig orättvisa och tänka att det här kommer jämna ut sig med tiden.
Exakt. Plus att jag också tänker att om man som förälder går in mycket i det där och försöker liksom styra upp och så tror jag att risken är rätt stor. Lite samma som när man försöker lösa barns konflikter, att det man ju faktiskt gör det är att man förstärker det beteendet ganska mycket, för man ger det jättemycket uppmärksamhet. När du säger att den andra har fått, då ägnar jag mig åt er, då lyssnar jag på er, då bryter jag den aktivitet jag höll på med. Och liksom, det är ett sätt att få en förälders aktivitet och uppmärksamhet. Och det kanske inte är de beteenden man egentligen vill förstärka. Utan man kanske hellre vill förstärka när de delar på något bra sätt på egen hand eller så.
Alltså att de löser social problemlösning vill man ju egentligen att de ska öva på i de situationerna.
Ja, precis.
Och såklart också bara acceptans vill man ju att de ska öva på.
Ja, precis. Och lite så här, så kan det vara liksom. Sen tänker jag att den här som har skrivit det här, att det, om det är ett, vi vet ju inte hur situationen är, men om det är så att det är ett syskon som... Ja, nu skriver att fastän egentligen får mer än sitt syskon. Om det är alldeles påtagligt mer så får man väl fundera på vad det handlar om. För det kanske faktiskt finns en orättvisa. Fast åt andra hållet då liksom. Men annars tänker jag att man också kan liksom träna barn i lite att sådär. Men vad har du fått då? Och om man liksom, om man ser det, i synnerhet om man då ser att det här är ett barn som får lite mer. Att träna på att se och värdera det barnet har fått. Snarare än att gå in och liksom argumentera om saken eller så. Utan se om barnet kan liksom få träna upp sin förmåga att se att jag har också fått. Och jag fick ju den där saken, det var jättevärdefullt. För det tänker jag också träna en förmåga att faktiskt uppskatta det man har. Som är också en värdefull förmåga genom hela livet. Att se det man har och inte bara fokusera på det man inte har. Oavsett om det är liksom, jag är inte tillräckligt bra på någonting eller så. Utan... att också kunna vara nöjd liksom. För går man som förälder in och argumenterar så, ja, då tränar man i alla fall inte förmågan att faktiskt uppskatta det man har. Utan snarare förmågan att argumentera kanske. Det kanske bara är det man förstärker då.
Ja, förmågan att typ jämföra och utvärdera hela tiden.
Vilket man precis. Sen kan man gärna be det barn som anser sig vara förfördelat att ge ett förslag. Alltså inte för att det barnet ska få bestämma, utan snarare för att liksom, men om du fick säga, hur skulle vi göra då? För att också träna förmågan att liksom, ja men då skulle jag få en pigelin också nu. Ja men skulle det bli rättvist då för den syskonet som bara har fått en pigelin? Alltså det här liksom, ja men perspektivtagande liksom, att nej just det, nej, då är det den som skulle ha fått mindre. Ja, hur känns det då liksom? För det kan ju också vara faktiskt en svårighet att ta andras perspektiv. Och det är ju delvis en färdighet som man kan behöva träna på.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nästa. Det här tror jag är skickat då från skilda föräldrar. Hur ska man bemöta en förälder som baktalar den andra eller sweet-talkar sig själv? Till exempel ifrågasätter den andra föräldern inför barnen eller talar om hur bra den själv skulle hanterat en situation och därmed indirekt ifrågasätter den andra föräldern. Vad tänker du om det?
Precis, så då tänker vi att man är den ena föräldern och den andra föräldern är inte riktigt schysst i liksom, vad ska man säga, ens gemensamma föräldraskap gentemot barnen, eller hur?
Det här måste eller ju kanske vara till och med använder barnen för att liksom, alltså hämnas på den andra föräldern genom att prata illa om den till barnen.
Precis. Och vänta, är det lättast att börja med att säga vad man inte ska göra här? Det man inte ska göra är såklart att gå in i det. Eller hur? Att akta sig för att spela med.
Ja, fördela exakt.
För det måste ju vara lätt att hugga tillbaka. Måste ju vara det lättaste att göra såklart. Det måste ju komma en impuls att göra det. Och det måste man väl sitta på sina händer så att man inte gör.
Mm.
Eller hur? Utan att vara liksom den som är storsint.
Ja, eller vara den förälder som man vill vara.
Ja, men precis.
Var den man vill vara. Inte bli en sämre version av sig själv. För att den liksom inte får den andra att göra en sämre än man egentligen är.
Och hjälper det då om man tänker, vad ligger i barnets intresse här? Och i barnets intresse måste det ju vara att åtminstone en förälder beter sig vettigt.
Mm.
Eller är man rädd för, så att man blir baktalad av den andra föräldern. Är man på riktigt orolig för att barnet kommer liksom tycka sämre om en för att den andra föräldern har sagt det där? Det kanske man är i för sig.
Det tror jag att många föräldrar är, och jag tror faktiskt att en del föräldrar också hamnar i det. Alltså att barnen köper det. Men att barn gör det när de är ganska små. Och kan tycka liksom att du... Ja, men kanske pre-tonåren liksom, innan. Det är inte pyttesmå, men ändå liksom. Men jag tycker att det är så många fall där det här har pågått. Så det som sen händer när barnen blir äldre, det är att det snarare slår tillbaka på den förälder som pratade illa. Som snackade skit. Att barnen kommer till någon där de förstår att det var du som höll på och sa så här hela tiden. Det var aldrig den andra föräldern som gjorde fel eller liksom. Det var du. Och den är liksom, den tar man sig inte ur så lätt.
Så vad säger du? Att man ska liksom lite tänka, låta saker passera och tänka att där kommer barnet fatta ändå sen?
Jag tror att man ska våga lita på att det är liksom, barnen kommer att förstå. Man behöver inte hävda sig. Det är, liksom, det är inte lösningen. Det är klart att man kan säga någon gång att ja, men liksom, nej, så där var det faktiskt inte. Eller ja, så säger den andra föräldern, men min uppfattning är att det är så här, så att man ändå liksom kan vara tydlig med det, men inte kanske liksom, men den snackar skit om mig eller den ljuger eller så, för då tror jag att man liksom, jag tror inte att man behöver tänka att man måste få barnen att förstå här och nu vad som är rätt eller fel, utan man också kan lita på att många barn förstår faktiskt det när de blir lite äldre. Så att...
Men du är ju faktiskt också parterapeut, Liv. Tror du att det skulle vara hjälpsamt att fundera över vad fyller det här för funktion hos den andra föräldern? Alltså varför säger den det här? Och vad är det man vill? Vad skulle man vill? Kan man liksom tänka att man kan förstärka ett annat beteende hos den andra föräldern? Eller har man liksom, man har inte kontroll över det riktigt när man är separerad kanske? Alltså förstår du vad jag menar? Det fyller ju en funktion att säga det i alla fall. Det kan ju vara liksom att den andra föräldern känner att jag får inte tillräckligt mycket uppskattning för det jag gör, så därför liksom vill jag berätta för barnet att den andra föräldern faktiskt också gör fel. Eller förstår jag menar?
Mm.
Varför säger den här föräldern de här grejerna? Det fyller ju en funktion. Den försöker ju få ut någonting av att säga de här sakerna.
Alltså jag tänker att det absolut är så, men att den som snackar skit och att den, jag menar, kanske gör det för att liksom stå ut med sin egen smärta på något sätt i det som har, i separationen eller så. Men att det, för de allra flesta, när det har gått så långt och är så mycket konflikter efter en separation, så är det väldigt svårt för den föräldern som då blir skitsnackad att liksom att den ska kunna möta sitt ex och få det här att sluta. De flesta när, liksom, när de är i det där är ju väldigt långt ifrån varandra. Om det går, om man kan prata om det och ändå kanske, en del söker ju terapi för det. Eller samarbetssamtal eller så. Och där tycker jag att det viktigaste brukar vara att liksom, om vi bortsett från allt annat, vad är bäst för era barn? Är det här bra att prata om det här? Även om du till och med tycker att ditt ex som du snackar skit om verkligen har gjort de här jättestora felen. Är det bra för barnen att få höra det? För att många föräldrar, liksom, om de lyckas ha barnen i fokus, då faller ju väldigt många beteenden på plats. Liksom. Då blir det så självklart, nej det är det inte. Om jag tycker att den här exet har gjort något riktigt fel, så måste jag kommunicera det på andra sätt. Alltså till den personen eller liksom. Men nej, det blir inte. Det är inte för barnens bästa att jag pratar skit om mitt ex.
Men i vilket, det kan ju inte vara dåligt. Om man har ett barn, en annan förälder då som snackar skit om en. Eller som frågan faktiskt var ju, sweet talkar sig själv. Alltså är så skrytig typ. Det kan väl inte skada att göra tvärtom ens impuls. Om ens impuls är så här, du har fel. Skulle man inte kunna tänka tvärtom att det den andra föräldern behöver är att jag säger en massa bra grejer som du gör. Om funktionen för det här är att föräldern säger de här sakerna för att den känner att jag blir nedtryckt och ingen tycker att det jag gör är bra. Så därför måste jag säga att jag är bra och jag måste säga att du är dålig. Om man switchar på det och tänker sig, om jag ska uppa den andra föräldern istället så att den kanske får det, så att den känner den där uppskattningen, då kanske den inte behöver snacka skit om mig eller skryta för mycket om sig själv. Förstår jag menar?
Ja, och det tror jag absolut, om det är det handlar om.
Om det är det, men det
jag,
handlar om.
Ja, för jag tror att oftast så är det inte det handlar om, utan den som pratar skit gör det, men det som den faktiskt är uppfylld av är liksom sorg och bitterhet över till exempel du svek mig, du var kanske otrogen eller du lämnade mig liksom, så att det är liksom, så att genom att förstärka den som förälder kommer inte att lösa problemet, därför att det är egentligen inte det den personen vill bli förstärkt i. Den vill bli förstärkt i att jag håller med, jag gjorde fel, eller ja, jag älskar dig fortfarande, eller vi ska leva ihop igen eller så.
Och det kommer inte att hända, liksom.
Antagligen inte, och sådana här beteenden brukar ju inte leda till att par går tillbaks. Liksom, det är inte så kärleksbyggande.
Ja, nej. Så. Just det.
Så jag tänker liksom att den som blir utsatt för det kanske i första hand ska få liksom just försöka vara den förälder som du vill vara. Vad är bäst för dina barn? Och är det möjligt, försöka prata om det. Kanske i terapi just med stöd av någon annan. Men här tänker jag också att vi har lite lyssningstips. För vi har ju intervjuat Malin Bergström om det här med skilsmässor. Och då finns ju avsnitt 18 och 26 som man kan lyssna på. Och få lite mer om det här med skilsmässor. Inte bara just det här, men liksom, vad kan man tänka på när man separerar med barn?
Bra. Ska vi ta sista frågan?
Yes.
Som är en sömnfråga. Ditt område.
Yep.
Och läggtider. När är det rimligt för ett barn att gå och lägga sig? Det beror ju, så liksom, så får man prata om lite olika åldrar då, antar jag. Och så undrar man ju såklart om det här gäller även liksom lov och helger. Hur mycket ska man ändra på läggetider när det är lov? Och hur mycket ska man ändra på läggetider när det är helg? Liksom sommarlov och såna grejer. Och nu är det massa frågor som du ska svara på. När man tänker sig att ett barn ska lära sig att kunna sova utan sin förälder i egen säng?
Om man börjar med det här med läggtider, så tänker jag att det är så himla svårt, för att sömnbehov är så väldigt individuellt. Även om, alltså, man brukar säga att ja, men barn i olika åldrar kanske ska sova mellan 9 och 12 timmar. Men det är ändå ett så stort, alltså 9 till 12, det betyder att det är 3 timmars span. Så det betyder att man kan gå och lägga sig allt mellan 8 och 11 skulle då kunna vara okej om man vaknar samma tid. Så man måste liksom utgå från det barn man har. Och titta på liksom hur mycket sömn behöver det här barnet? Och det får man ju nästan ta på. Hur fungerar barnet dagtid? Och sen om man liksom på helger och om man vänder på dygnet så, och gör det över en helg, då blir ju det ofta väldigt jobbigt, för en helg är för kort. Så då ska man liksom tillbaka till en normal dygnsrytm redan efter 2 nätter. Och då är ju risken att man får det som man ibland kallar för social jetlag. Alltså att man är jättetrött då på måndagen. Däremot är det ju många barn som vänder dygnet lite grann. Eller liksom förskjuter dygnet. Alltså skruva lite på det när det blir längre lov eller sommarlov i all synnerhet. Och då kanske man faktiskt går och lägger sig ett par timmar senare än man brukar. Och så vaknar man några timmar senare också. Och det är helt okej. Och sen har man någon sån här omställningsvecka. Sista veckan på sommarlovet försöker man liksom dra tillbaka lite. Ja, exakt. Vanliga rutiner. Alltså, en 9-åring som ska vara vaken till 3 på natten, det tycker jag spontant låter väldigt sent. Om det inte är typ så här, med nyårsafton eller någon väldigt enstaka situation. Då kan man ju också börja fundera på, nu vet vi ju inte vad den här brevskrivaren liksom, är det här någon som har en 9-åring som vill vara vaken, som argumenterar för det, eller som faktiskt är vaken till 3 på natten? För att det finns ju barn som har det som man kallar för förskjuten dygnsrytm, eller sleep onset delay, som faktiskt oftast från egentligen bebisstadiet somnar sent. Alltså deras dygn stämmer liksom inte riktigt med vårt klockdygn, utan de somnar kanske 3-4 på natten och sen vill de gärna sova hela förmiddagen. Och sen får de kämpa mot den lusten, ja men nästan kanske hela sina liv. Att det är som att de är lite biologisk otakt med hur vårat dygn ser ut. Och då skulle du kunna, de barnen är ju ofta så att så fort man släpper det fritt, ja då somnar de inte först mitt i natten. Och har man med det att göra, då får man ju liksom ha lite, alltså då har man ju liksom ett annat sorts problem än bara ett barn som säger jag vill vara uppe sent för det är coolt eller liksom. Och det får man ju hantera på ett annat sätt. Men att det blir en viss, ja men exakt, men att det blir en viss förskjutning på lov och helger, det tänker jag, eller på lov och längre helger då.
Det måste bero på hur om det är ett barn som, alltså barn måste väl vara olika med hur känsliga de är för sånt här. Om man har ett barn med mycket sömnsvårigheter, då kanske man ska vara ganska noga med att inte hålla på och flytta runt på tider.
Precis.
Alltså om man är såhär, sömn är en issue för det här barnet, då måste vi ha, då kanske man inte ska flytta mer typ, vadå, typ en timme, 2 timmar på helgen.
Nej, precis. Framförallt på helgen. När det är längre ledigheter, då kan man ju skjuta på det. Men att man då flyttar hela paketet lite.
Just det.
Och ofta kan ju det till och med vara så att det blir mer liksom, socialt gångbart för att hela familjen förskjuter sitt dygn lite grann när det är lov. Och kanske även vänner och liksom, de flesta sociala sammanhang. Så att på sommaren så är det okej att lägga sig senare. Och man kanske också då vill att barnet ska sova längre på morgonen. Man kanske inte vill bli väckt 5 på sommarlovet liksom. Men att man då konstant håller ändå liksom, det här barnet behöver vissa rutiner när det ska somna. Fast nu flyttar vi dem bara lite grann i tid.
Men i extremfallet, om man är ett barn som har så svårt att sova överhuvudtaget, då tycker du att man inte ska flytta sovtider alls på helger då?
Inte alls, men i alla fall, alltså jag skulle säga att hålla det med max en timme. För att annars så får man payback sen liksom. Det blir jobbigt i efterhand och det brukar sällan vara värt det.
För det är så viktigt med rutiner kring sömn om man har problem med sömn, så då måste man försöka hålla allt sånt så likt
då som vill möjligt. Man försöka konstant hålla det. Ja.
Bra. Sova i egen säng då?
Ja, den är ju också väldigt mycket tycke och smak. Alltså, dels är det kulturellt. I Sverige så är det ganska vanligt att man samsover med barn ganska länge. I vissa länder gör man ju det jättemycket. Det handlar ju också om boendeförhållanden och så. I USA ska man ju inte sova med sitt barn. Inte ens sin bebis. Så att liksom, där får man ju också på något sätt gå på, tycker jag, vad vill man liksom? Hur vill man ha det? Och sen finns det ju också någon ålder när det för barnet är ganska bra att kunna sova själv. För att det kanske kommer liksom läger, övernattningar och så. Och att man vill liksom att barnet ska vara redo för det. Så att det inte blir, då ska man öva på att sova själv för första gången. Så att jag tänker liksom att det behöver, alltså det här, man gör det som passar i ens familj. Om man alla sover gott och tycker det är mysigt att sova ihop, ja då kan man väl göra det. Och om man känner att men jag kan inte sova för jag har en 8-åring som ligger och sparkar på mig i sängen eller så. Nej, då vill man inte göra det. Och det kanske man tycker redan när man har en 2-åring. Och en del tycker det från bebisstadiet. Jag vill inte samsova, jag vill sova själv. Så att jag tycker nog att man liksom utgår från det som passar i familjen och för barnet. Mm. Sen brukar ju det där lösa sig för de allra flesta barn. Även om de tycker om att samsova länge, så kommer det ju en period när de inte alls vill det. Mm. Och om inte tidigare, så faller det på plats.
Men om man nu som förälder vill för sin egen skull och för sin, kanske för sin relations skull, inte ha ett barn i sängen, så betyder det inget konstigt om man insisterar på att barnet ska sova i egen säng.
Nej,
även om
precis.
Den är 1 år eller 2 år. Eller?
Nej, alltså det är ju samma sak där. Att liksom, vill man göra så gör man så. Mm.
Och vi har avsnitt om sömn också som vi ska nämna. Avsnitt 38, 41, 69 och 74. Vi tycker om sömn. Tack Liv.
Tack Lars. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.